Så, vi börjar närma oss slutet av Esters bok. Vi har sett en hel del. Genom hela Esters bok så har människan bringat det som inte borde vara. Så att allt ifrån att Israel fortfarande inte återvänt till det förlovade landet till att agagiten Haman har planerat ett utrotande av Guds folk. Men efter vändpunkten som vi såg i kapitel 6 så ser vi att allt numera, det som människor menar för det onda, det menar Gud för det goda. Vi har sett hans suveräna hand genom allt som har hänt hittills. Och nu i kapitel 9 så ser vi själva klimaxet på den här vändningen. Så gå gärna med mig till Ester kapitel 9. Som är på sida 736 i lånebiblarna. Så ta gärna en sån ifall ni inte har med den. Jag läser hela kapitlet. Eller nej, jag läser inte hela kapitlet. Jag läser vers 1-19 som är kvällens text. Ester 9. På 13:e dagen i 12:e månaden, det är månaden Adar, skulle kungens befallning och förordning verkställas. Judarnas fiender hade då hoppats få makt över dem. Men nu blev det tvärtom, så att judarna istället fick makt över dem som hatade dem. Judarna samlades i sina städer i kung Ahasveros provinser för att angripa dem som sökte deras olycka. Ingen kunde stå emot dem, för alla folk hade gripits av fruktan för dem. Alla furstarna i provinserna, satraperna, ståthållarna och kungens tjänstemän hjälpte judarna, för de hade gripits av fruktan för Mordekaj. Mordekaj var nu en mäktig man i det kungliga palatset, och ryktet om honom gick ut i alla provinserna, eftersom denne Mordekaj blev allt mäktigare. Judarna slog alla sina fiender med svärd, dödade och nedgjorde dem och gjorde som de ville med sina motståndare. I Susas borg dödade Men det är bra. Alla församlingar ska ha en karaktär. Funkar den här bättre? Okej, då kör vi på den. Var var vi? Så i Susas borg dödade och nedgjorde, vers 6. I Susas borg dödade och nedgjorde judarna 500 män. Barsandata, Dalfon, Aspata, Borata, Adalia, Aridata, Barmasta, Arisai, Aridai och Varsiata. De 10 sönerna till judarnas fiende Haman, Hammedatas son, dödade dem. Men de avstod från plundring. Samma dag fick kungen veta hur många som dödas i Susas borg. Då sade kungen till drottning Ester: i Susas borg har judarna dödat och förgjort 500 män, förutom Hamans 10 söner. Vad har de då inte gjort i kungens andra provinser? Vad är nu din önskan? Den ska beviljas. Och vad mer är din begäran? Den ska uppfyllas. Ester svarade: om kungen finner för gott, låt judarna i Susa även imorgon handla efter förordningen för idag. Och låt Hamans 10 söner hängas upp på pålen. Kungen befallde att så skulle ske. En förordning om detta utfärdades i Susa, och Hamans 10 söner blev upphängda. Judarna i Susa samlades också på 14:e dagen i månaden Adar och dödade 300 män i Susa, men de avstod från plundring. De andra judarna som var i kungens provinser samlades för att försvara sina liv och skaffade sig ro för sina fiender genom att döda 75 000 av sina motståndare. Men de avstod från plundring. Detta skedde på 13:e dagen i månaden Adar. Men på 14:e dagen vilade de och gjorde den till en dag av fest och glädje. Judarna i Susa hade samlats både den 13:e dagen och den 14:e. Och de vilade den 15:e dagen och gjorde den till en dag av fest och glädje. Därför firar judarna på landsbygden, de som bor i landsortsstäderna, den 14:e dagen i månaden Adar, som en dag av glädje, fest och högtid, då man sänder matgåvor till varandra. Så. ifall ni har blivit lika indoktrinerad, det vill säga hjärntvättad som jag med diverse Disney-filmer eller annan modern media, så kommer ni kanske känna ett smått kluvna över den här texten. En del av oss kanske hade hoppats att nu när judarna väl får övertaget över sina fiender så skulle de skona sina fiender. Och att Esterbok skulle på något sätt sluta med att alla håller varandra i handen och sjunger kumbaya tillsammans. I vår tid förväntar vi oss nästan nu att när den tappre riddaren ska dräpa den onde draken så visar det sig att draken bara var missförstådd. Och att allt slutar med att de båda blir bästa vänner. Men den här idén att alla innerst inne skulle vara goda får vi från humanismen, inte från Bibeln. Så hur ska vi tänka kring de här verserna och så många andra brutala texter i Bibeln? Ämnet är inte helt enkelt, men det är värt att ta upp nu. Och en ledtråd som vi faktiskt finner från våran text, det är att det görs väldigt tydligt att judarna avstod från plundring. Det nämns hela 3 gånger i texten, vad jag kan se. Och varför detta nästan till komiska insisterande, liksom de avstod från plundring, det är för att visa att det här handlar om självförsvar, inte erövring. De var med andra ord på defensiven, inte offensiven. För när det kommer till att försvara liven och själarna hos sina nära och kära, eller sitt folk, eller att försvara det land och den egendom som Gud tydligt har tilldelat den, då ser vi genom hela Bibeln ett mönster av rättfärdig aggression och brutalitet. Vi ser det till exempel i all krigsföring genom Gamla testamentet för att få ut hedningar och deras onda influenser ut ur landet som tillhör Guds folk. Vi ser det till exempel i Josua kapitel 1, vers 2-5, att det beordras. Vi ser det i stenandet av de som internt försöker att förleda församlingen till sexuell omoral och avguderi. 5 Mosebok 22-22. Vi ser det i rätten att försvara sin egendom. 2 Mosebok 22-2-3. I alla fall ifall det sker på natten. Den här brutaliteten alltså. Och vi ser det också i kvällens text. I att försvara sitt folks liv. Så alla texter, kanske framförallt genom Gamla testamentet, som får oss tänka att oj, det här är lite väl brutalt, handlar det i princip alltid om just detta, försvarandet och bevarandet, inte erövring. Och det är då som våldet är rättfärdigat. Gäller det här bara i Gamla testamentet? Är inte Gud oföränderlig? Vissa vill använda till exempel verser från Jesu bergspredikan som ett motargument till principen jag har lyft upp. Jag läser Matteus 5, 39-41. Jag säger er, stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom. Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika, så låt honom få manteln också. Om någon tvingar dig att gå med 1 mil, så gå 2 mil med honom. Men här behöver vi kunna göra 3 enkla observationer. 1. Situationerna som nämns är inte på liv och död. 2. Situationerna handlar om personliga attacker. Inte attacker mot dem eller det som du har ansvar att försvara. 3. Att använda dessa verser som en modell för våld i allmänhet tvingar oss till att fördöma det som Gud inte fördömer i Bibeln. Det bör vara en självklarhet för oss att en rak höger är lämplig mot den som söker att attackera din familj eller nära och kära. Inte så lämplig mot den som du försöker att konvertera, även om de hånar dig personligen. Vi har alltid 2 diken på varsin sida av vägen här. Det ena diket är synden av feghet. Det andra diket är synden av högmod. Därför bör vi söka att vinna vishet i det här, vi som lever i en så förvirrad tid. Så att vi bättre kan veta vad som är rätt agerande till specifika situationer. Det kanske finns folk som skulle säga emot. Som skulle säga att våld aldrig någonsin är rättfärdigat. Men jag tänker att då kan vi avgöra sakfrågan i en pistolduell efter gudstjänsten. Ytterligare något som är provocerande för det moderna hjärtat finner vi i vers 13. Det är just när Ester begär att Hamans söner ska hängas upp på pålen. Så Hamans nu döda söner, som vi kan anta delade Hamans hat för Guds folk, hängdes upp demonstrativt på pålen. Just för att visa vad som händer när man går emot fel person och fel folk. Det här var för att ingen skulle behöva gissa sig till eller glömma bort konsekvenserna. På samma sätt bör korset där Kristus hängdes upp ses som en varning för vad som händer dem som går emot Gud. De som fortsätter i sitt uppror. I Johannes evangeliet 3:16 så står det, som ni väl vet: så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Andra sidan av myntet skulle ju vara: så hatade Gud synden att den som bär på synd ska lida under hans vrede på det värsta tänkbara sättet. Vi kan därför veta något om Guds vrede när vi väl förstår att Kristus bar vår synd i sin kropp på den primitiva tortyranordningen som var korset. Så vad är det vi bland annat bör se när våran blick fångas av toppen på en kyrkbyggnad? Vad är det vi ser i korset? Det är ett fullbordat verk. Det är många saker. Det är en inbjudan. Och så är det en varning. Den mest brutala varningen som någonsin kommer att existera. Långt mer brutal i sin innebörd än den som vi ser i kvällens text. För Gud skonade inte sin egen son. Och folk i sin arrogans och sin förvirring tänker att vad Gud enligt mig är bara en förlåtande Gud. Han skulle aldrig straffa mig för mina misstag. Och ifall han har något problem med mig så kan vi ta det sen när jag väl träffar honom. De har en förvirrad syn på synd, en diffus kärlek och en odefinierad Gud. En avgud som inte kan frälsa. Korset som faktiskt finns i historien vittnar om någonting annorlunda. En specifik nåd och en specifik vrede från en väldigt specifik Gud. Den enda sanna guden som via detta kors har öppnat porten till försoning med sig själv. Folk säger att det här är fruktansvärt och de har rätt. Vi har en fruktansvärd Gud och vi har en alltigenom underbar Gud på samma gång. Om vi tar det som är lite mer lättsamt, själva slutet på de här verserna. Vi ser i vers 17-19 hur judarna vilade och firade efter segern som Gud hade skänkt dem. Självklart var det kanske inte uppenbart i allas hjärtan att det var tack vare Gud som de hade skonats. Men det bör inte ha undgått de flesta med tanke på just hur uppenbart Gud nu har visat sin hand. Judarna förstod vikten också av att fira det som är värt att minnas. För det är via firandet som vi kommer ihåg. Vi firar ikväll Herrens måltid för att minnas hur också vi har skonats. Vi firar för att ta del av den nådemedel som Kristus med sin kropp och sitt blod har skänkt oss. Han sa om nattvarden: gör detta för att minnas mig. Vilka är vi då att säga: nej tack, jag tror att jag kan minnas ändå. Tack så mycket. Så vi i vår ödmjukhet och i vår iver är här nu för att fira det som har firats ända sedan Jesus påbörjade det här. Sedan han bröt brödet. Sedan han blev bruten för oss. Olikt judarna i den här texten så firar vi en seger som egentligen inte tillhör oss. Utan en seger som tillhör Kristus. Men det underbara är att i honom så låter han oss dela den segern. Segern som är över synden. Segern som är över döden. Vänner, det är något som är värt att fira. Så må alla födelsedagar, alla bröllop, alla begravningar falla i skuggan av vår gudstjänst och Herrens måltid som vi har framför oss nu. Det må vara ett simpelt och ett kortlivat firande. Men inget annat firande slår det i sin tyngd och i hur mycket det helgar oss. Amen.